När man hör ordet skräckromantik idag tänker man kanske först och främst på vampyrer och excentriska vetenskapsmän. Men den gotiska traditionen innehåller mycket mer än så. Den litterära subgenren Southern Gothic växte fram med författare som William Faulkner, Tennessee Williams och Flannery O'Connor. De skrev om de amerikanska sydstaterna i förändring. Mörka familjehemligheter, religiös fanatism, incest och vidskepelse. Många av de övernaturliga elementen från den gotiska litteraturen skalades bort. I Southern Gothic handlade snarare om den fattigdom och förvirring som uppstod när det amerikanska inbördeskriget tog slut för 150 år sedan. Den tidigare storslagna södern var plötsligt på väg att förfalla. Plantager riskerade att växa igen, färgen flagnade på de enorma villorna och trots att slaveriet avskaffats levde rasismen vidare. Berättelserna om sydstaternas övergrepp och vanstyre lever kvar och känns igen även i vår tid. Mikael Tapper har grävt i Southern Gothic-genren på film i dagens essä.
Det förgångnas hemsökelse av nutiden i den gotiska skräcktraditionens mörka hjärta. När Dracula härjar i 1890-talets London är det inte bara en blodsugande vampyr som sprider skräck. Det är den gamla feudalismens gengångare som hotar borgarklassens nya herravälde från sina ruvande slottsruiner vid civilisationens utkant. En dag faller kanske också dagens härskarklass och förpassas till att hemsöka oss från sina förfallna lyxvillor i skatteparadisen. Southern Gothic är en av skräcktraditionens många utlöpare. Just nu aktuell på tv i True Detective och True Blood. Denna södernmytens baksida har på film förevigats i två av den amerikanska filmhistoriens milstolpar. David Walt Griffiths banbrytande epos Nationens födelse från 1915 och juvelen i kronan på Hollywoods guldålder Borta med vinden från 1939. Båda världssuccéerna innehåller södernmytens alla klassiska ingredienser. De börjar i ett grönskande paradis med vackra plantagefamiljer och lyckliga slavar i harmoni med naturens ordning. Sen rämnar redens lustgård under anarkistiska våldsorger i ett uppslitande inbördeskrig åren 1861-65. Rekonstruktionen som följer är ett långt farväl för den civilisation som har krossats. Endast likvaken över fornstora dagar återstår, men ibland spritter liket till. Som när T-partirörelsen lanserade slagorden om att, citat, ta tillbaka landet, slut på citat, underförstått från afrikanen Barack Obama till den föregivet naturliga, vita härskarklassen. Södermyten har knappast saknat mothugg, länge av ett dagspolitiskt och socialrealistiskt märke. Oscarbelönade Sidney Poitiers hela skådespelarkarriär har varit ett pärlband av uppgörelser med kvardröjande vit maktordning och rasism. Som i kriminaldramat I nattens hetta från 1967, där hans Philadelphia-snut Virgil Tibbs biter ifrån mot en rasistisk polischef i sydstaterna med replik som har blivit klassisk.
Well, you're pretty sure of yourself, ain't you, Virgil? Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there?
They call me Mr. Tibbs.
Sen finns det de som vill sprätta upp själva myten och riva ut dess ruttna innanmäte. För det ändamålet är Southern Gothic mer passande med sin magiska realism, stöpt i hoodoo. En kreolmix av europeisk kristendom, afrikansk panteism, de amerikanska urinvånarnas religioner och folktro från alla tre kontinenterna. Likt Draculas Transylvanien blev södern i Southern Gothic till ett förtappat ödeland. Ruinerna från en hänsynslös tid av vanstyre och övergrepp. Fast gamla södern dör inte så lätt. Den klamrar sig fast i urspårad religiositet, vidskepelse, incest, inavel, sexuella perversioner och primitiv mordlusta. En klassiker är William Faulkners skandalomsusade roman Det allra heligaste från 1931. Boken handlar om den unga kvinnan Temple Drakes ödesdigra möte med en karikatyr på den gamla sydstatsaristokratin i Mississippis brutala och perversa gangstervärld. Skräckinslagen i Southern Gothic introducerades med Charles Laughtons trasdockan Night of the Hunter från 1955. Här kommer döden till byn i form av den kringresande, snygga och omtyckte frikyrkopredikanten Harry Powell, spelad av Robert Mitchum. Bakom masken döljer sig en kvinnohatande sexmördare. Med magisk realism förvandlas Söderns landskap till både saga och mardröm under en fantastisk nattlig flodfärd då barnen till en kvinna som predikanten har mördat flyr för sina liv. I det skälvande gryningsljuset dyker Mitchums mordiska frälsare plötsligt upp som en hotfull siluett vid horisonten. Med salvelsefull röst sjunger han den traditionella hymnen Leaning on the Everlasting Arms, som i sammanhanget får en mörk underton. Lawtons film blev under premiäret varken en kritiker eller publikframgång. Men bara några år senare räknades den som en klassiker och kom att påverka många efterföljande romaner och filmer i södernmiljö. Bland annat Harper Lees bästsäljare To Kill a Mockingbird från 1960 och den älskade filmatiseringen från 1962 med samma namn. Ur filmcensurens krackelering på 1960-talet föddes en betydligt blodtörstigare skräckfilm. Splatterpionjären Herschel Gordon Lewis svarta komedi 2000 Maniacs från 1964 gjordes inför 100-årsfirandet av det amerikanska inbördeskrigets slut. Det handlar om några jänkarturister i södern som hamnar in till synes gästfri håla. Av outgrundlig anledning tänker folket där hålla en jubileumsfest för kapitulationen. Men turisterna upptäcker snart att det är de som är festens huvudattraktion. Och då som offer för en serie mordiska upptåg. En slits itu av hästar, en annan rullas ner från slänt i en tunna med inslagna spikar. En tredje styckas levande inför kvällens barbecue och så vidare. Allt till tonerna av sydstatsgalningarnas kacklande vansinnesskratt. När Blaxploitation-filmen slog igenom på 1970-talet med sina berättelser om svarta actionhjältar som slogs mot vita skurkar, då påverkades förstås också Southern Gothic. I filmen Mandingo från 1975 ställs Borta med vindens idealiserade och glamoriserade gamla södern på huvudet när slaven Mead, spelad av boxaren Ken Orton, hamnar på helvetesplantagen Falconhurst under James Masons sadistiska slavägare. I öppningsbilderna på avstånd ser plantagen lika vacker och storslagen ut som någonsin Tara i Borta med vinden. Men ju närmare vi kommer, desto mer sticker förfallet i ögonen. Den vanskötta uppfarten, fasadens flagnande färg, de solkiga kläderna och flugorna som flockas vittnar om den allt annat än förfinade livsstil som råder innanför väggarna. Det bekräftas också av det vulgära samtalet om slavarnas själlöshet och naturgivna underlägsenhet vid middagsbordet.
Do you have any religion for your niggas, Mr. Maxwell?
Hell no. More religion they gets, the ornerier they gets. Harder to drive.
Don't worry none about their immortal souls.
They ain't got no immortal souls. They gets to thinking they has souls. They gets to thinking they's as good as white folk. Ma'am, you reckon you got a soul?
Well, ladies and no account, stupid godforsaken nigga like me can't have soul much.
Well, some folks think they got souls and go to heaven, too.
Them abolitionists up north don't say as good as whites.
Damn sons of bitches.
Det fysiska och moraliska förfallet är i Southern Gothic inget som inträffar med inbördeskriget. Tvärtom är förfallet själva fundamentet för slaveriepokens avhumaniserade vardag. Endast genom att lägga sina tankar om afrikanerna till rätta kan plantageägarna utan samvetsbetänkligheter våldta, plåga, arbeta ihjäl och mörda slavarna allt efter behag. Sedan några decennier tillbaka är Southern Gothic främst förknippad med vampyrer och hoodoo-mystik. På gott och ont är det författarinnan Anne Rice förtjänst. Hennes storsäljare En vampyrs bekännelse, utgiven 1976 och filmatiserad 1994, blev början på en serie världsberömda romaner om New Orleans-vampyren Lestat. Den politiska undertexten från Dracula går emellertid vidare i Lestats månghundraåriga vandring från fransk aristokrat till modern, rik playboy. Hans samvetslösa exploatering av underklassen, vare sig den har svart eller vit hudfärg, är densamma genom seklen. Från feudalismen till den nyliberala kapitalismen. Endast kostymerna skiftar. Lagom till 150-årsjubileet av inbördeskrigets slut har också slavskildringarna fått en renässans på bio. Steve McQueens 12 Years a Slave är liksom boken av den före detta slaven Solomon Northup ett rasande indignationsreportage. Quentin Tarantins Django Unchained däremot en skamlös Southern Gothic-skröna, kryddad med blaxploitation, spaghetti-western och med åtskilliga referenser till Mandingo. Mycket är så likt från Mandingo, men Samuel L. Jackson som den både löjeväckande och skrämmande onkel Tom-figuren Steven är ett intressant tillägg till skräckkabinettet. Han är en påminnelse om hur förtryckta kan rekryteras till att bli förtryckarnas redskap och megafoner. Vi kan lätt översätta det till vår egen tid och till våra egna förhållanden. Som här när Steven rasar över att titelpersonen Django inte är en slav utan en fri man och därmed inte vet sin plats i hierarkin.
I ask you, who this nigga on that nag?
Hey, Snowball. You don't know my name or the name of my horse. You ask me.
That's who the hell you calling Snowball, horse boy? I snatch your black ass off that nag down here in the mud so fast, make your head.
Steven. Let's keep it funny. Django here is a freeman.
This nigga here?
That nigga there. Let me at least introduce the two of you. Django, this is another cheeky black bugger like yourself, Steven. Steven, this here's Django. You two ought to hate each other.
Mikael Tapper, filmkritiker om genren Southern Gothic. Sist hörde vi ett klipp från Tarantinos film Django Unchained. Under våren har vi här i OBS pratat mycket om arbetskritik. Lönarbetet har kopplats till dygd, överlevnad och självförverkligande. I OBS på torsdag ger sig sociologen David Westerfors in i debatten. För det är en bild av vad arbete kan vara som har saknats, tycker han. Och det handlar om arbetet som åtagande.
Människor går till jobbet om och om igen. Visst kan man betrakta det som ett förvaltande av ett protestantiskt eller folkhemskt ideal, som en lydnadsakt och disciplinering. Men det finns också något mer mellanmänskligt och näraliggande. Människor går också till jobbet för att leva upp till sina löften, för att inte göra sina kollegor eller sig själva besvikna. Ett lönearbete är visserligen en ekonomisk relation och en form av kontroll, men också ett subtilt moraliskt projekt. Steg för steg uppstår en blandning mellan vana och förpliktelse. Det kan efter ett tag bli mycket svårt att dra sig ur. På schemat står ditt namn, i skåpet står dina inneskor, på skrivbordet ligger papper och väntar på just dig. Mailen, de måste besvaras och det där mötet, där borde du vara med. Arbetssamhällets magnetism är också en social och moralisk magnetism. Just den dragningskraften kan den arbetslöse sakna. Han eller hon som aldrig har lite bråttom till ett jobb, han eller hon som ingen särskild väntar på. Attraktiviteten i den politiska retoriken om arbetslinjen och jobbiga månar bygger på åtagandets enkla men starka grepp. Folk känner igen den här känslan av att behövas och inberäknas.
Det här var alltså ett klipp ur David Westerfors inlägg i debatten om arbetskritik. Hela inslaget hör du i OBS på torsdag. Imorgon sänder vi OBS magasin här från Malmö. Då ska det handla om selfies och självporträttets plats i bildhistorien. Hej då!